Vad vill du med liv är Anisaris podd med samtal om livsnära frågor. Om modet att genomleva det svåra och finna det enkla.
I förra avsnittet berättade Karina om när hennes man fick levekroppsdemens. Nu ska vi få höra hur hon har det idag. Nu har vi ju pratat igenom hur din mans sjukdom långsamt eskalerade och vad det innebar för dig och för dina söner. Hur var det när lugnet lägrade sig och du kunde släppa den här ständiga beredskapen?
Ja, de första 2 veckorna jag bara frossade i att åka och bada, vara ute och fika med kompisar, gå på promenader, bara göra saker som jag inte hade kunnat göra. Bara få vara fri. Och vi drog upp alla persienner hemma, sonen och jag. Vi satt på balkongen. Och vi bara njöt av livet. Samtidigt som vi naturligtvis brottades med skuldkänslor och sorg. Och det är ju en evig röra av tankar och känslor. Men det var också väldigt, väldigt skönt.
Ja. Jag kan tänka mig att det är en stor lättnad även om det är massa annat som pågår parallellt med den där lättnaden.
Mm.
Vad var det som ditt fokus hamnade på då i början? Var det liksom, alltså jag tänker man kanske tar olika saker vid olika tillfällen. Du pratar om sorgen, hur mycket fick den utrymme och hur, var det mycket praktiskt som skulle ordnas eller hur var det?
Ja. Det blir ju lite som när någon har dött, att den här känslan av att aldrig mer skulle vi leva tillsammans. Och det var ju lite att brottas med faktiskt. Och sen hade jag ju bestämt mig för att flytta. Jag kände att jag var tvungen att lämna Linköping. Jag var tvungen att försöka hitta ett eget liv, ett nytt liv då, utan honom. Och så det blev ju jättemycket praktiskt med att packa och rensa och röja. Återigen som när någon dör, att det praktiska får ta överhanden och man fokuserar på det och kanske försöker hålla undan sorg och alla andra känslor lite för att man har inte tid med dem just då.
När du då höll på att packa och plocka i allting, hur var det?
Ja, det var ju så sorgligt. Så sorgligt. Ja, en del av hans kläder hängde fortfarande över en stol i sovrummet och de kunde jag inte röra. De fick hänga där. Och vi tömde ju bokhyllan och packade undan alla hans böcker. Och när jag såg allt han hade varit intresserad av. Nej, det var förskräckligt sorgligt. Samtidigt som det var spännande att tänka på den nya lägenheten i den nya staden. Mitt nya liv, hur skulle det bli? Det var en rö av spänning och sorg och förväntan. Och lättnad.
Du flyttade till en ny stad, närmare bestämt Vadstena.
Mm.
Hur har det varit för dig? Vad är det du har behövt hantera känslomässigt, tänker jag, när du landade in och skulle hitta din nya tillvaro?
Mm. För det första så när jag väl var på plats här i Vadstena så insåg jag ju hur otroligt nära en utmattning jag var. Att min hjärna fungerade inget vidare. Jag orkade inte ha med folk att göra. Så jag isolerade mig väldigt mycket första halvåret.
Så när du säger att hjärnan inte fungerade, vad var det som du märkte?
Jo, men till exempel korttidsminnet. Jag gick och handlade, skulle ha 3 saker, kom hem med 1 i bästa fall. Jag orkade knappt öppna posten, orkade ingen musik, inte radio, kunde inte läsa. Nej, jag var slut. Jag var totalt slut. Och sen var det ju också naturligtvis att vänja sig vid att vara ensam. Nu bodde äldsta sonen med mig i Vadstena de första 3 månaderna. Sen åkte han tillbaka till Norge och ja, då blev det ensamt. Jag hade inte varit själv sedan jag var 25 år.
Vad hände när du var ensam då? Vad var det som tog plats?
Jag grät.
Så det var mycket sorg?
Mycket sorg. Och saknad. Och jag längtade. Efter honom förstås. Och efter det vi hade haft. Vår tvåsamhet. Och sen samtidigt så var det lite kul att få bestämma själv, att få inreda sitt hem själv som man ville ha, som jag ville ha det. Jag började att lära känna folk i Vadstena. Jag hade ju skaffat en hund. Och tack vare henne så kom jag ju ut väldigt mycket i naturen och pratade med andra hundmänniskor. Så ja, sakta men säkert gick väl tillvaron framåt.
Vad är det som har känts värst i det skedet när du landade in där och sonen åkte och du var ensam? Vad är det som har varit värst att vara med och hantera?
Skulden. Att jag skulle fortsätta mitt liv och hans hade tagit en sån fasansfull vändning. Att jag skulle gå omkring i vackra Vadstena och njuta av Vättern medan han var inlåst på ett demensboende. Det var svårt. Ja, och ensamheten då förstås. Men sen bara att tillfriskna. Jag fokuserar mycket på det. Att bli frisk då.
Då innebär det att du inte kände dig frisk?
Nej. Nej, det gjorde jag inte. Alltså jag kände ju inte igen mig själv. Jag var alldeles uppryckt med rötterna. Jag hade ju förlorat honom. Jag hade förlorat mitt gamla liv. Jag hade ju till och med flyttat då. Och ja, jag hade mitt jobb, som tur var. Jag jobbade några dagar i veckan. Det var det enda som var som vanligt. Men det var, nej, det har tagit tid att klura ut vem är jag då. Utan honom och i den här nya staden. Och ja, vem är jag?
Det är en fråga som du har umgåtts med ganska mycket.
Mm. Oh ja.
Och jag antar att du har fått lite olika svar beroende på när i processen här som du har ställt frågan till dig själv.
Alltså ibland, jag vet en kväll, då gick jag runt när jag var ute med hunden, gick jag runt i parkerna och sa högt till mig själv: jag vet inte vem jag är. Jag har ingen aning om vem jag är. Och samtidigt så är det lite spännande att se vem kommer växa fram ur det här då. Vem är det som reser sig ur resterna? Och det har varit en spännande process att det faktiskt finns en Carina som, ja, det är mycket av mitt gamla jag också med där, men det är också en ganska ny person, tycker jag.
När du tänker på det som spännande, Tyckte du det under tiden eller är det nu när du tittar i backspegeln som du tänker på det som att det egentligen är spännande?
Jag kunde tycka det då också, faktiskt. Det fanns en del av mig som kunde iaktta det utifrån och tänka att här ska bli intressant att se. Medan en annan del av mig grät höjdlöst.
När det var som värst, hur var det då?
Ja, det fanns ju stunder när det var väldigt, väldigt svart och snudd på meningslöst att leva, faktiskt. Både under hans sjukdomstid när det var som värst och även nu efteråt, efter att jag flyttade, så fanns det tillfällen när jag kände att nej, men det vore ju faktiskt enklare att vara död. Inte så att jag egentligen ville dö, men det var jobbigt att leva. Det var så tungt, så mörkt. Men samtidigt så vet jag ju att det kommer något. Om man bara härdar ut så kommer det något annat. Jag har mina söner och bara det är ju anledning till att leva, förstås. Och min kärlek till naturen. Och så det var egentligen vill jag inte dö, men det var förskräckligt jobbigt att leva mellan varven.
När du tänker på hela den här resan och sjukdomen som din man hade och när han sen landade på ett boende. Vad är det som sticker ut där när du tänker tillbaka? Och då tänker jag ju mera om du ser dig själv. Inte så mycket, vi har ju pratat om honom. Men om du ser dig själv i backspegeln. Vad är det som sticker ut när du ser dig själv i den situationen som var?
Att jag har förstått hur stark jag är. Jag är otroligt stark. Och det var fint att få veta. Jag tror att många människor upptäcker det i svåra situationer. Att vi orkar så mycket mer än vad vi tror. När vi måste. Och också att jag kan ju också känna en viss tacksamhet för att jag har fått en chans till ett annat sorts liv. Att få leva själv, att få fatta mina egna beslut, få vara självständig, få utveckla andra sidor av min person. Det har det ju också fört med sig det här, faktiskt.
Så det finns en ny medvetenhet som har vuxit fram om dig själv. Så när du tittar på det svåra som du har haft att hantera, vad ser du av dig själv där? Jag tänker att du har ju också tvingats förhålla dig på ett sätt som jag tänker mig är ganska väsensfrämmande egentligen, men du har varit tvungen för att situationen har varit så konstig.
Jag har ju varit tvungen, till exempel under hans sjukdomstid var jag ju tvungen att stänga mitt hjärta, stänga av mina känslor för att klara mig känslomässigt. Och det har jag ju haft problem med efteråt, att öppna upp igen. Men det var inte helt lätt. Jag upptäckte att jag hade dålig kontakt med mina känslor. Jag hade svårt att känna riktigt. Som när barnen skulle komma och hälsa på visste jag teoretiskt sett att jag var jätteglad, men jag kände det inte. Och sen har jag ju varit tvungen att, ja, men det här med att ljuga för honom. Smyga och smussla. Allt som jag gjorde bakom ryggen på honom med kommun och region och alltihopa det där. Det är ju inte heller jag. Men jag var tvungen.
När du tittar på den nu, vad har det gjort med dig? Jag tänker att det här att ljuga och smussla och sånt där är ju att gå emot sig själv, sin egen etiska kompass. Så vad har det gjort?
Det har gjort att jag nu för tiden är otroligt noga med att inte gå emot mig själv. Att aldrig gå med på eller göra saker som inte känns bra för mig. Att jag är så noga med både vilka människor jag omger mig med och vad jag gör. Jag försöker vara så sann mot mig själv som jag bara kan. Något annat är omöjligt faktiskt. Det här att vara så noga med sig själv som jag är nu, det har jag inte varit förut i livet. Jag har gärna offrat mig för andras skull och nästan slitit mig i bitar för att räcka till höger och vänster. Och inte lyssnat så mycket på mina egna behov kanske.
Ja, och du pratar ju en del om skuldkänslor. Hänger det ihop? Var kommer dina skuldkänslor ifrån? Har de med det att göra?
Jag tror ju det faktiskt. Alltså jag kände ju till och med skuld för att han blev sjuk. Att det på något sätt var mitt fel. Eller att jag borde kunna göra honom frisk och sånt. Och skulden efteråt då. Att jag skulle få ha det bra när inte han hade det bra. Men jag tror att det kommer ju från såna här... Ja, uppfostran helt enkelt. Och att man är flicka. Att man får lära sig att ta hand om andra. Tidigt. Kanske vi har det i oss till och med genetiskt. Att andras behov är viktigare än ens egna. Det tror jag många kvinnor, och män för den delen, men framförallt kvinnor, kämpar med.
Så det var någonting som låg dig i fatet kan man säga nu när du var i den här situationen med din man. Och att det la ytterligare börda egentligen på dig i den situationen.
Jag brukar skoja och säga att jag är med i AA, anonyma ansvarstagare. För jag tar ansvar för allt. Oftast. Eller jag har gjort. Jag gör inte det längre nu.
Nej, för det är väl det som har blivit annorlunda nu, tyckte jag du sa.
Precis. Utan nu utgår jag från mig själv. Vad jag vill, vad jag tycker.
Du vet ju att den här podden heter Vad vill du med liv? Vad tänker du att livet vill med dig och också mot bakgrund av den här resan som du har gjort tillsammans med din man och där du har landat nu?
Ja, vad vill livet med mig? Jag tänker att livet ger mig en chans att växa och utvecklas och lära känna nya sidor hos mig själv. Och att det egentligen väl är så för oss alla. Att det här, att han skulle bli sjuk och att vi skulle tvingas dela på oss på det sättet, det var ju inget jag ens kunde föreställa mig i min vildaste fantasi. Och det är ju så livet är. Det händer saker och vi kan inte styra. Vi har ingen kontroll, det enda vi har är här och nu.
Ja, jag tänker att vi människor är meningsskapande och att det är en superviktig del av livet att vi kan omvandla alltså såna här hemska upplevelser och sorgsamma händelser till någonting som vi i slutändan ändå kan se som meningsfullt.
Och det är tur det, att vi är såna. Jag kan ju tycka att det är lite meningen med livet. Att faktiskt samla på oss erfarenheter och skapa mening och växa och utvecklas. Det för mig måste ju vara meningen med livet.
Även när man lär sig saker utav det som man går igenom, så kan du, även om du har vuxit, så kan det ju ändå hända att du skulle kunna hamna i en svår situation igen. Vad tänker du att du kommer att ha med dig då? Vad tror du kommer att vara annorlunda, som du kommer att hantera annorlunda?
Ja, dels då att jag är medveten om min styrka. Och att jag inte är rädd för så mycket längre. När man har gått igenom svåra saker så är det inte så mycket som kan skrämma en efteråt. Så jag skulle inte agera utifrån rädsla om jag hamnar i en svår situation igen. Jag tror inte det i alla fall.
Så vad tänker du dig om du inte agerar utifrån rädsla? Vad är det som tar plats istället då?
Jag kan tänka att mera släppa taget och låta saker hända då. Och gå igenom dem. Kanske utan att det behöver bli så jobbigt. Med en större acceptans. Och veta att jag klarar det här. Jag kommer ut på andra sidan. Något sånt.
Det låter ju som en viktig insikt att ha med sig. Vad hände när skulden släppte och allt det här som vi har pratat om tidigare? För jag kan tänka mig att det finns en tydlig vändpunkt där någonstans. Hur såg den ut för dig?
Just skulden har nog släppt gradvis. Men en viktig vändpunkt var att jag gick i traumaterapi ett antal gånger för att bearbeta vissa händelser under hans sjukdomstid. Och då började skulden att släppa rejält.
Och när den släppte, vad hände då?
Då kom sorgen brakande. Det var som att skulden låg lite i vägen för sorgen. Så när skulden mer eller mindre försvann, då kom sorgen och jag grät igen, hejdlöst, mycket. Men skillnaden den här gången var att det var en ren sorg. Den var inte uppblandad med skuld och självanklagelser och sånt, utan den var ren.
Den rena sorgen innebär att du har släppt och accepterar mer, är det det?
Mm. Det är ju så. Det är ju där man måste landa så småningom, i en acceptans. Så här blev det. Och så får man sörja det. Och sen gå vidare.
Vad vill du ge för råd till andra som är i liknande situationer som du har varit?
När det gäller att vara demensanhörig, så är det faktiskt så att kring demenssjukdomar finns ett stigma, en sorts lite skam, lite skämsigt. Folk gör sig lite roliga över demenssjukdomar. Och jag har inte försökt att tiga med, hålla tyst om att han har en demenssjukdom, utan jag pratar mycket om det, helt öppet.
Är det någonting som du rekommenderar andra också, att våga prata om det?
Våga prata om det, våga berätta för släkt och familj och grannar och vänner och få hjälp, ta hjälp, för man behöver det. Och vänta inte med att söka vård, söka läkare. För processen från första läkarbesöket till en diagnos, till att man får en plats på ett boende, är så lång. Den tiden är så lång.
Ja, det tog. Vad tog det? 5?
Det tog 7 månader. 8 månader.
Från läkarbesöket, men hela processen med sjukdomen och så. Ni var väl sena på att söka läkarhjälp, eller hur?
Ja, det var vi. Mm. Eftersom jag hade så svårt att släppa kontrollen.
Ja.
Släppa taget om situationen.
Hela den processen tog ju längre tid än 7 månader.
Mm. Men från första läkarbesöket.
Ja, då tog det 7 månader.
Tills han flyttade till ett boende. Tog 7 månader, mm. 8 månader. Så vänta inte med att söka hjälp.
Nej, det är det viktigaste rådet.
Ja, faktiskt.
Mm.
För när man väl har en diagnos, då finns hjälp att få från kommun och region.
Våga prata och vänta inte med att söka hjälp.
Och ta emot den hjälp som finns att få. Ja. För att det är ett sjå att leva med en dement anhörig.
Nu tänker jag att det är dags att avsluta. Du ska ha jättetack för att du har delat din historia. Tack så jättemycket.
Tack själv.
Tack för att ni har lyssnat. Nästa avsnitt kommer att handla om skuggan.
Om du som har lyssnat har förslag på ämnen som du skulle vilja att vi tog upp, eller kanske har en livshändelse som du vill dela och berätta om, hör gärna av dig till oss på podd@annesari.se. Vad vill du med liv är producerad av Pang.